välkommen tillbaka till podden Två kroppar och tre ben.
Man tackar det va?
Vi har ju tydligen haft lite strul med tekniken, Sonja.
Ja, jag har ingen aning om hur det kan komma sig faktiskt.
Hashtag teknikbrudar.
Ja, exakt. Vi har ju fått ganska mycket feedback ändå.
Ja, jättebra feedback.
Och sen har du ju tydligen hört det gena, att de är gena när man går med lurar till exempel. Och det kan jag tänka lite trevligt att vi delar på oss, men så skulle det ju inte vara.
Nej.
Så nu hoppas vi att vi har fixat det i alla fall.
Ja, tack vare Nikolas så har han ju löst problemet, så nu slipper vi ha skithuspapper över mickarna.
Exakt, vi satt ju det, för jag trodde att det var för att jag flyttade och att det ekade. Så vi hade en massa så här toapapper runt mickarna. Och sen så inser man att det tydligen var någon inställning i datorn.
Ja.
Ja, men det behöver vi inte nämna.
Nej, precis.
Vi kan skippa det helt enkelt och vi fortsätter bara.
Men nu, Sonja, har vi pratat om olyckan och olycksdagen. Och vi har varit på sjukhuset och hört alla tokigheter där. Så nu kanske det är dags att vi lämnar sjukhuset.
Ja, och det är väl inte det lättaste att kliva upp i sängen.
Nej, men det kan jag tänka mig.
Tre veckor liggande. Tre och en halv vecka efter, då bad jag ju att de fick ta den här ryggbedövningen och kisspåsen, för jag ville flytta hem till barnen.
Ja.
Så jag var inskriven i 4 månader, men efter 3,5 veckor så bodde jag hemma. Men man fiser ju ihop i lungorna.
Vad menar du med det?
Alltså man orkar knappt sätta sig upp och komma igång med livet när man har legat ner i 3 veckor.
Nej.
Så jag kan tänka mig de här som ligger i år ut och år in, eller flera månader, eller till och med i koma. Och så ska man ta sig upp. Jag hade ju sån här, du vet, du jobbar ju ändå i vården, eller? Du har ju vissa gamlingar en sån här flaska med vatten och så skulle du blåsa.
En sån där slanga.
Och då tänkte jag, när jag jobbade i vården, då tänkte jag, men åh nej, jag glömde den där flaskan där. Men spelar det någon roll om de glömmer och andas 15 gånger i den liksom blåsen? Men det är ju nästan avgörande, för att man sjunker verkligen ihop. Man har ingen ork.
Nej.
Annars ju. Men jag tog mig upp och började ta de där stegen med kryckor då.
Ja, med kryckor. Du hade inte fått någon protes då heller?
Nej.
Så det var kryckor och rullstol kanske?
Exakt. Och jag fick en sån här jätteotymplig rullstol som andra skjutsar.
Ja.
Första 5 åren.
Ja, jag tänkte om det var sån här rullstol som man kan se att de har på sjukhuset. De här jätteklumpiga.
Exakt. Sån fick jag. För eftersom mitt handikapp var så lätt. Alltså man har ju så här vissa klassningar liksom, att man använder inte rullstol när man har protes, punkt liksom. Men efter 5 år fick jag ju den faktiskt. Då var den världens bästa arbetsterapeut som ringde och sa, ja, jag tror jag kan lyckas få till en rullstol.
Den har faktiskt jag provat, den är jätterolig.
Ja, den är det. Men det hade jag inte början, utan då hade jag kryckan. För den var så otymplig, den här rullstolen. Så jag hoppade ju på ett brutet nyckelben. Från dag, det kanske tog 2,5-3 veckor innan jag egentligen hoppade då. Men sen tog jag mig fram på kryckorna jämt i vardagen.
Du må ju ha varit ganska i kroppen. Alltså både för nyckelbenet som du har skadat och opererat.
Exakt.
Alltså jag har ju provat gått med kryckor själv. Och efter bara några timmar så är man ju, alltså man har ju sår i händerna.
Exakt. Nej, och jag hoppade verkligen hela tiden på ett brutet nyckelben. Och det var därför axeln växte ihop fel, och så fick jag ju laga den efter 1,5 år började med det. Men jag tog mig i alla fall fram på kryckor, och det var ju också ett äventyr. Jag var på flygdag efter 7 veckor på kryckor. Efter olyckan. Då har jag alltså en vakuumpump på alla transplantat. I en på en ryggsäck. Och den suger blod liksom. Den lät väldigt konstigt. Och så hade jag bikini och så hade jag shorts. Det var ju sommar, så kom jag på kryckorna. Omplåstrad, du vet, hur mycket bandage som helst. Och så ville min son åka helikopter. Och då tar jag så här, ja men absolut, vi åker helikopter. Och så köpte jag en biljett och så hoppar vi iväg till den här helikoptern. Och så möter jag min mamma som säger, men hur ska du ta dig i helikoptern? Och då tänkte jag, hur ska jag inte ta mig i helikoptern? Jag fattar inte vad hon menar liksom.
Nej.
För jag har inte tänkt att, oj, det där kan jag inte. Men jag kanske inser sen att, oj, hur ska jag göra det här liksom?
Du ser bara möjligheter egentligen.
Ja, och så kommer jag hoppa på kryckorna med min son. Och så möter vi någon som säger, vad ska du göra nu då, Sonja? Ja, men jag ska åka helikopter. Ja, du är som du är. Ja. Med min tur lär vi ju störta, så jag. Jag kan säga att det ska man inte säga när man har sin 9-åriga son med sig som ska upp i helikoptern.
Nej.
För då börjar ju han grina. Och han skulle definitivt inte åka helikopter med sin mamma.
Nej.
För att hon kommer störta. Så då har jag 2 biljetter och bara en person som vill åka. Ja. Och då hoppade ju då syrrans kille och sa, jag kan ta den biljetten. Så det blev jag och Jocke då som åkte. Och när jag kommer fram till helikoptern, så ser jag ju att det är ett trappsteg upp. helikoptern, och då tänkte jag, hur ska jag ens ta mig in här? Så det är det jag menar. Många har tänkt åt mig innan, men hur ska du, jag skulle ut och åka båt. Och så säger mamma, men hur ska du ta dig i båten? Varför ska jag inte ta mig i båten? Alltså jag fattar att jag krycker ett ben, men det kan inte vara ett problem liksom.
Nej.
Och så kommer jag ner till båten och inser att, oj, hur ska jag hoppa över den här redningen liksom, i räckorna för att ta mig i och ner i den här båten. Men det har väl varit min räddning egentligen, att jag inte tänker att jag inte kan, utan att jag bara...
Du ser inte att, du ser det inte som ett hinder.
Exakt, jag har sagt det som en utmaning.
Ah.
Och sen när jag har fått alla att vänt, när alla säger, men hur ska du kunna göra det? Oj, men kan du det här? Och så har jag visat att jag kan. Då blev det tvärtom. Då började ju hela släkten förvänta sig och tro att jag kan allting. Så var jag på en sån här släktträff långt bort i södra Sverige någonstans, och så skulle vi hoppa iväg till den här middagen, eller jag säger hoppa för jag hoppar på krukor. Och så säger de så här, men vi tar gena över åken där och hoppar över staketet istället för att gå runt. Och jag bara, men hur ska jag ens, hallå, jag kan inte hoppa över något staket och gena på någon koåker liksom. Och de bara, varför skulle du inte kunna?
Nej.
Och då tänkte jag, va? Nu förväntar de sig att jag ska klara det här. Och så gick jag dit och så sa jag, gör det själv då. Visa mig nu vid det här staketet hur du tar det över. Och min bonuspappa, han började, ja men du gör ju så här. Sätter du över en fot, och så satte han högerfoten ner på andra sidan räck, alltså på det här staketet liksom. Och satte han foten och så klev han över. Och så sa jag, ja du ser väl lätt. Ja men du använder båda benen. Om du gör det igen, och så tar du ett ben. Och så ställer han sig, och så hen över vänsterbenet först, och så hen ner på ena räckkanten, och så kliver han över med andra. Och jag sa, ja, jättebra, ja, det var ju hur lätt som helst. Ja, men du använder båda benen, en gång till. Och sen körde, men det går inte. Till slut så hoppar jag bara över med kryckorna. Det gick ju bra,
ja.
Men det är lite kul ändå, att jag vänder ju alla andras. Jag tycker själv att jag kan få vara den som säger att det är inga problem.
Ja men precis, man ska inte förvänta sig.
Exakt, hörs.
Ja men visst, men hur lång tid tog det innan du fick protesen då? Och hur gjorde ni för att få den att passa ditt ben? Hur gör man det?
Det tog ju faktiskt, jag var ju tvungen att läka. För alla transplantat och allting gjorde jag att det tog 5 månader tror jag innan sista sårskorpan lossnade. Ja, så efter 5 månader på kryckor då, då fick jag ju åka och ta sån här gipsavgjutning på stumpen. Då tar de ju en gjutning som passar exakt efter benet, och så gör de en plastkopp som du sen ska kliva i då, i protesen kan man säga. Så då fick jag ju testgå för första gången efter lite mer än 5 månader tror jag det var.
Och hur kändes det?
Jätteont. Alltså du vet, man får gå in barr och hålla sig i båda sidorna. Och varenda steg gjorde ju så ont så att det går inte ens beskriva den smärtan liksom. Att gå på benet.
Men när du gick där, alltså hur sitter det här benet kvar på ditt ben? Alltså,
jag rullar ju på en liner, som, alltså det är som ett silikonhylsa som jag rullar på som ett extra hudlager. Sen kliver jag ner i den här plastkoppen som de har format efter stumpen. Och sen rullar jag upp en sleeve som är jättetajt över hela låret. Så då blir det ett vakuum, och så trycks luften ut genom en vakuumventil. Men det kommer inte in, för det är som en backventil. Så det kommer inte in någon luft tillbaka.
Nej.
Och då blir det ju som ett vakuum då.
Ja.
Så den sitter ju jättebra.
Ja.
Och så fick jag ta hem den första protesen en hel vecka. Och då surprisade jag ju. Jag hade inte sagt någonting att jag skulle få ta hem den. Och så kom jag och gick och överraskade syrran av dem då.
Åh, vad sa de då då?
Nej, de blev ju rörd såklart att de fick se mig. Och det var ju så skönt att räta på kroppen. Alltså bara stå på 2 ben liksom och vara rak. Bara det var ju skönt.
Ja, men för man är ju ganska krökt ändå när man går med kryckor. Och Och du har att hoppa på kryckor och sen lägga till säng så länge.
Och sen var det ju att jag kom tillbaka till ortopedtekniken efter en vecka då. För då skulle han höra, hur har du gått? Har du kunnat gått? Liksom. Och jag bara, nej, det har inte gått något bra. Och han bara, nej, vad är det då? Nej, alltså jag kan inte dansa. Alltså det är omöjligt att dansa liksom. För jag kan inte vrida på knät. Nej. Och han bara, va? Och du dansar liksom. Ja, då hade jag ju provat att dansa med bonuspappa i köket och tyckte att det där var ju omöjligt. Så då beställde han rotationsleden som gör att det skulle bli mer följsamt i knät liksom. Så jag skulle kunna nå det här målet och ta mig tillbaka på dansen.
Så det finns alltså så pass många olika modeller alltså av en protes.
Ja visst, jag föreläste ju för 20 amputerade vid ett tillfälle. Och när jag berättade om rotationsleden så var det ingen av de 20 som hade en sån.
Nej.
Så vi är så olika. Allihopa, ja. Det finns så sjukt många delar, va?
Ja, det beror väl på kanske vad man vill göra. Du som sagt, du som älskar dans. Du har ju som mål att ta dig till, vad heter
Let's
det då?
Dance, ja. Men det är ju egentligen därför jag har orkat ta mig upp igen. Det här poddavsnittet är ju tack vare olyckan.
Mm.
Och längtan tillbaka till dansen var ju det som gjorde att jag orkade lära mig gå igen. Liksom.
Mm.
Det var ju det som gjorde att jag tog mig upp den här dagen.
Mm.
För att jag skulle tillbaka på dansen. Jag sa ju det på sjukhuset när jag slog upp ögonen. Klä på mig när jag ska på dans, hörni.
Mm.
Och de bara, men du kan inte dansa.
Det där ska man aldrig säga, du kan inte.
Nej. Kommer jag kunna dansa nästa helg? Nej. Till jul då, kommer jag kunna dansa då? Liksom. De bara, nej, alltså, vi har ingen aning. Nästa år på den där sommardanspremiären som jag var på väg på den här kvällen vid kvadden. Mm. Om ett år, då kommer jag väl kunna dansa. Liksom. Vi har ingen aning.
Nej.
Vi vet inte om du kommer kunna göra det, men kanske.
Mm. Men vilken tur då att de ändå har en sån här roterande... Ja. Med del till din protes.
Så det är inte möjligt liksom. Ja, för annars blir det ju så stelt. Jag menar, ja. Jag är nog stelbent ändå. Men i alla fall så var det ju verkligen där jag bestämde mig. Jag ska tillbaka till dansgolvet. Mm. Och när jag inser att jag kan dansa, jag kan bugga, jag kan gå på dans, då känner jag att jag vill inspirera människor att allt är möjligt genom Let's Dance.
Mm.
Så det har ju varit egentligen efter ett år att jag verkligen satte det målet. Jag vill in i det programmet.
Mm. Och det är väl inget dåligt mål.
Nej, jag måste bara bli tillräckligt känd först, säger de.
Ja, men eller hur?
Mm. Good luck.
Det kommer du lyckas med.
Ja.
Men jag säger det där, tittar man på andra program av Let's Dance, men från USA, där har de ju haft alltså säsonger med amputerade.
Mm.
Bara folk med funktionshinder då.
En av mina absolut största förebilder inom det här sen jag blev amputerad är ju Amy Purdy.
Mm.
För det första...
Hon har väl två ben?
Ja,
båda hennes
två fötter
ben.
Borta. Ja. Hon är ju snowboardåkare.
Ja.
Och sen var det med i motsvarigheten till Let's Dance då,
ja.
I USA.
Mm. Och men då såg man henne där med hennes proteser dansa och göra allt möjligt.
Hon har ju så här två fjäderben när hon kör quickstep. Och
ja, men det är ju jättehäftigt att se.
För jag menar, jag skulle ju få göra det på ett annat sätt och det borde ju inspirera att se. Mm. För jag tänker att jag kan kanske träna en timme om dagen, kanske två om jag har väldigt, väldigt tur.
Mm.
Då skulle jag få nöta koreografin när jag sover och sitta och memorera från film. Alltså filma och sen sitta och nöta i huvudet.
Mm.
Så det skulle ju också vara så här. Går det, är det möjligt liksom.
Ja.
Men vi får se om den dagen.
Den dagen du. Den sorgen tänkte jag säga. Inte sorgen.
Nej. Nej, men det var så. Jag stapplade de första stegen, men jag provade dansa den här veckan och jag var den första som löste in mig på den där sommardanspremiären.
Exakt
ett år efter olyckan på pricken. Jag var den första som löste in mig.
Mm. Det måste ju ha känts fruktansvärt bra.
Ja, jag tror jag klarade hela två danser då innan jag fick ont. Men det var de bästa danserna, tror jag.
Ja, men någonting som du har längtat efter så länge.
Exakt.
Och som ändå har varit osäker på om du skulle kunna återgå till.
Exakt.
För du har ju verkligen älskat att dansa hela ditt liv. Jag vet att vi har ju varit på så många olika danser, du och jag.
Verkligen.
Och dans är ju fruktansvärt kul.
Det är ju det.
En rolig social tillställning.
Ja. Alla borde kramas lite mer.
Ja, men eller hur? Mm. Som du sa där, jag älskar efter att jag har varit på dans, för då luktar jag 50 olika karar.
Ja, exakt. Det är enda gången du får komma hem och lägga det och inse att jag får lukta så här 10 olika sorters karar, så här parfymer liksom.
Ja.
Och komma undan med det.
Eller hur?
Mm.
Ja, det är roligt.
Ja, många säger att de duschar efter dans när man var genomsvettig, men det gör inte jag.
Nej, det gjorde aldrig du. Nej. Du tyckte om att ligga där.
Mm-mm.
I de där ångorna.
Smälligt.
Ja, eller hur?
Ja.
Då har du drömt om dansen sen på natten då.
Exakt.
Hur bra den var.
Så är det.
Ja.
Mm.
Jag vet ju att du gick med kryckor i början.
Mm.
Och sen efter, vad var det du sa, 5 månader så fick du din protes.
Ja. Och du gick alternerat.
Ja.
Kryckor och protesen.
Ja, jag förstår att du måste... Alltså, vänja stumpen till att kunna gå på protesen.
Mm.
Så som första veckorna då, alltså hur lång tid ungefär gick du i din protes per dag då?
Med kryckor då, för jag kunde inte gå utan dem, så gick jag nog inte så många minuter om dagen liksom.
Nej.
Det tog en månad så var jag uppe i kanske en timme eller två.
Mm.
Sådär. Så är det nog. Sen så var det ju det att jag hoppade fortfarande mest på kryckor och gick de där timmarna.
Mm.
Så det är ju så himla kul. För att jag är nog den enda som har kunnat glömt ett ben på krogen. Och då tänker man, hur tog hon sig hem liksom? Jag var på några kompisar då. Och så sa jag till och med när vi gick, bara så du vet, så ifall ni hittar ett ben här så ändå är det mitt. För du vet, ibland hade jag kryckor och ibland protesen.
Mm.
Så jag kunde ju lika gärna bara hoppa iväg med kryckorna och glömma att jag hade protesen med mig ut.
Mm.
Det händer ju aldrig idag. För nej. Idag ser ni mig bara med protesen ute nästan.
Ja, men
förutom sålperioderna ju.
Ja, och men de det är inte så mycket nu.
Nej, det är ju varje vår då. Men i fjol hade jag faktiskt maj till december. Men jag kan ju ha plåster, ett sånt här genomskinligt plåster och kunna ha benet ändå. Men jag kan ju inte ha det för mycket. Men jag kan ha det så jag tar mig till jobbet då. Utan att behöva ha rullstol än så då.
Mm.
Så jag kan ju ha benet fast jag har sår idag. Det kunde jag inte förut.
Är det något speciellt med våren då som gör att du får sår då?
Ja, eftersom det har varit kallt på vintern så blir jag inte svettig. Och då får jag inte de här skaverna av svetten egentligen.
Nej.
Vilket gör att jag kan gå mycket mer. Och innan jag fattar att oj, nu är det sommar, jag behöver gå ner ungefär 70% i steg.
Mm.
Så tar det lite tid för mig va?
Ja, som vi gillar, ställa om.
Som gillar att vara ute och hålla igång. Ja. Ja. Så det är därför jag spricker upp oftast på våren.
Ja.
Ja.
Och då när du väl spricker upp då och får sår, då återgår det mycket till kryckor då? Eller blir det rullstol då?
Rullstolen är ju bättre. Du vet, jag kan inte bära saker med kryckorna.
Nej.
Det är inte ett hjälpmedel, det är ett skärpmedel. Du kan inte bära en kaffekopp, du kan inte göra någonting.
Nej.
Så jag fick ju rullstolen efter 5 år för att jag har så pass mycket sår. Så nu kan jag ha datan i knä och maten och ta en dagens lunch fast jag har sår.
Mm.
Jag kunde inte på kryckor, prova att bära en tallrik.
Men det går ju inte.
Det är,
alltså, det är omöjligt. Och, alltså, för det första ska du ju hålla i kryckorna.
Mm.
Och samtidigt så ska du försöka kanske antingen hålla i en bricka med mat på då. Du måste hålla i båda kryckorna i en hand och hålla i matbrickan.
Och hoppa.
Ja, och hoppa. Alltså det finns ju ingenting kvar på
den
där fatet sen då.
Så det är lite roligt. Jag har ju verkligen, alltså friheten var ju efter 5 år med rullstolen. När jag har en lätt som jag kan lasta i bilen.
Mm.
Det är ju räddningen när jag har sår.
Mm.
Men visst, det blir ju mer och mer sällan så är det.
En annan sak då, Sonja. Du klipper ju alltid av byxbenet.
Jajamän.
Där du har protesen.
Mm.
Varför gör du det?
För att protesen är så jävla snygg.
Ja, den är ju det. Den är så häftig.
Alltså, det är så, nej. Första året, 1,5, 2 kanske. Jag vet inte när jag började klippa av byxbenet. Men det är för att det börjar faktiskt för att jag fick så sjukt mycket skäll på handikappplatsen när jag parkerade bilen. Mm. Alltså när man får skäll varje dag för att man är ung, man är pigg och man skuttar ur bilen.
Mm.
Då är det inte roligt. Du vet, unge dam, det ser väl ut som du har 2 friska ben och gammal så du inte behöver slita på våra parkeringar. Du vet, man har sån lust att ta av sig benen, bara ska vi rejsa kanske?
Mm.
Ja, du vet, varje dag, och när barnen börjar hålla för öronen i baksätet, då bara nej, nu kommer det någon skitarg igen liksom. Mm. Tänkte jag måste göra någonting, jag måste ju försvara mig på något sätt att jag parkerar på den här platsen.
Mm.
Så då klippte jag byxorna. Mm. Och i och med att folk står och är beredda och skäller på mig när jag kliver ur bilen.
Mm.
Och så ser de stålröret till ben, bara då vänder de sig om och så går de därifrån.
Mm. Ja, men jag vet ju, en gång, du berättade en gång förut att det var väl någon farbror som var på dig.
Mm.
Och då slängde du upp.
Ja, jag sitter i bilen utanför affären och ska bara svara på ett sms. Och det är jättevarmt ute så jag har rutan nere. Och sen så kommer de och vrider på handikappskylten, för det kan ju hända att det var därför jag missade den, för att den var lite sned. Och så skäller han blir så förbannad på mig. Och jag bara tittar upp. Och så krånglar jag ut benet, står där ut genom rutan.
Mm.
Jag tittar knappt upp ifrån telefonen.
Nej.
Men vet du, han skämde så fruktansvärt mycket, va? Och han blev helt förstörd.
Mm.
Och då lovade jag mig själv att jag kan inte ställa folk så här. Alltså du vet, jag fattar att de blir arg på mig. Men då, han kommer aldrig förlåta sig själv i hela sitt liv att han gav mig den där utskällningen. Och det var ju samma, jag står och parkerar, jag har täckbyxor på mig och så står jag och i parkeringspengarna i automaten. Och så står en farbror där, ja, men nu hittar du väl en väldigt stor och fin handikappparkering, bara en ruta som passar dig. Och du vet, jag bara, ja, och då drog jag upp byxbenet, fast jag har faktiskt bara ett ben också.
Mm, vad sa han då?
Då gick han förbi mig när han hade stoppat i lappen i rutan och så sa han, jag ber faktiskt om ursäkt. Och jag bara, ja, tack.
Men det är klart, man kan ju förstå dem eftersom, man förstår dem på ett sätt, eftersom att täckbyxor, de täcker ju hela benen, så de kan ju inte se stålrören.
Och jag ser ju ung och pigg ut. Och
ja.
Så är det ju.
Mm.
Men vi kan ju inte ha ett handikapptillstånd i rutan, så ska man inte behöva försvara platsen.
Nej.
Det är ju det.
Precis.
Men det är ju ofta mina vänner säger så. Vet du, min granne, han har handikapptillstånd. Vet du vad? Han skuttar ur bilen. Och det är det som är mitt problem. Jag kan skutta, jag kan dansa, jag kan hoppa. Mm. Men jag kanske gör det 5 timmar om dagen med protesen. Och sen sitter jag i stolen.
Mm.
Jag behöver liksom begränsa mina steg. Jag behöver parkera nära. Jag behöver öppna bildörren på gavel, på vidgavel. För att jag kan inte böja benet ordentligt. Vilket gör att när det är tajta rutor. Mm. Då måste jag ta av mig protesen och krångla mig ur bilen. Och det klarar ju jag. För att jag är vältränad och ung. Men jag ska inte behöva ta med benet för att ta mig ur bilen.
Nej.
Så det är, ja. Nej, och då, men i och med att jag börjar klippa av byxbenet och står där det syns. Då börjar ju alla de här underbara sakerna. Du vet, jag åker in och handlar. Och alla hälsar mig. Har du varit ute och gått med mig någon gång? Hej Sonja!
Ja.
Hej Sonja!
Alla hejar på dig.
Ja, och jag bara hej, hej, hej. Du vet, ser du står där och hälsar allihopa.
Ja.
Om jag går med täckbyxorna rörigt inte syns.
Då är det faktiskt ingen som ser att det är du på, alltså på ett sätt.
Det är ingen som hälsar.
De är vana att se ståldröret.
Eller hur? Och då känner jag så här, gud vad tråkigt det blev här på stället. Så att dåliga dagar när jag har så här bad hair day och jag orkar inte sminka mig. Då kör jag ner kabbat liksom. För då är det inte så många som känner igen mig.
Nej.
Men ståldröret, det är ju ett kännetecken.
Mm.
Det är
Sonja Elvstål.
Ja, och sen kommer ju barnen.
Ja, du, deras härliga kommentarer. Kan du inte berätta om den där gången på badet?
Ja.
Som jag älskar.
Men
faktiskt.
Gud, vilken var det då?
Hur du...
Ja, exakt. Ja. Ja. Men det är det som är så roligt med barn. För jag ser ju dem på långt håll när jag är och handlar eller ute på stan. Då drar ju barnen, alltså föräldrarna åt mitt håll, bara mamma, pappa, vad har hon gjort? Och föräldrarna vill ju bara dra åt andra hållet, bara typ var tyst, unge. Och jag stannar alltid. Ja, men jag har krockat ihop med en bil. Bara, hur sover du på natten? Bara, hängande i takfläkten. Tack som fråga. Ja, du var med om. Bara, men jag krockar ihop med en bil. Sitter de för hand eller med symaskin? Bra fråga.
Ja, visst.
Och så när jag kommer med mitt träben och papegoja, han är den enda riktiga piratkaptenen. Jag har 30 i besättningen, jag har hela Ångan Östersund som skepp.
Mm.
Så kommer det ändå fram en 7-åring, kaxig, och har armarna i kors. Jaha. Och vart har du kroken då?
Ja, precis.
Ja, du vet, jag bara...
Då är inte det där träbenet så imponerande längre. Det är bäst att du kapar av handen också, du ska ha en krok, Sonja.
Exakt, så det är liksom så här, att barns kommentarer, jag får skratta varje dag. Alltså på riktigt varje dag. Alltså du måste kunna klä ut dig rätt bra på Halloween då. Ja, jag vet. Men jag vill inte skrämma ihjäl er, förstår du?
Visst. Ja, men barns kommentarer är för underbara. Men det var ju en liten videosnutt som dina kompisar skickade när de satt och pratade med sin dotter.
Ja.
Kommer du ihåg den? När de frågade, ja men hur tappade Sonja benet då?
Ja, men det var väl Alva att lyssna på min föreläsning.
Ja, var det det hon hade gjort kanske?
Ja, du vet, och det är ju det här som är så fascinerande, att barn verkligen lyssnar på vad jag säger. Det är det, bara för att röret är annorlunda, för att benet sticker ut. Så är det de minsta barn i barnvagn har koll liksom. De vill verkligen lyssna på vad jag säger. Och då var det ju i föreläsningarna i skolorna, för jag svär ju extremt mycket, jag har en sjuk humor liksom.
Mm.
Men i skolor så säger jag inte som jag gör på en föreläsning, att det känns som jag var skitfull och ramlade ner i dike och blev överkörd av en ångvält.
Mm.
Men så står jag på Bräcke marknad och ska föreläsa, och så är jag Alva bland annat, hon är 3 år i publiken liksom. Och då tänker jag, måste jag anpassa föreläsningen när det är 2-3-åringar och sen är det bara vuxna människor?
Man tror inte att barn ska snappa upp
sånt där. De kommer inte lyssna på mig,
nej.
Än någon halvgammal tjej som står och pratar på en scen.
Mm.
Så jag tänkte, men jag kör på som vanligt. Så jag sa just det där, att det känns som jag var skitfull och ramlade ner i ett dike och blev överkörd med långvält liksom.
Mm.
Dagen efter så fick jag ett filmklipp då, som jag har på mina föreläsningar. När de pratar vid frukostbordet. Bara, men Alva, vad sa Sonja igår? Va? Bara, ja, vad sa hon igår?
Mm.
Hon sa fy fan. Bara, ja. Ja, jo, hon sa fy fan. Men alltså, vad sa hon mer då? Vad hade hänt? Vad som hade hänt? Ja. Hon blev plattad av en ångvält. Och jag bara, åh vilken tur att hon inte sa att hon blev skitfull.
Ja visst.
För det är ju någonting jag bara säger, känslan när man vaknar på ett sjukhus. Som att man hör 1000 människor som pratar runt det, men man kan inte säga att någon pratar liksom.
Nej.
Det är ju som att du har varit ute på en fylla.
Mm.
Ja. Men det ska man inte säga till barn.
Nej men visst. Jag kom faktiskt på en grej nu.
Mm.
Var det, nu ska vi se här. Jag tror det var Mio. Jag tror, jag undrar om jag var gravid med tredje barnet.
Mm.
Och vi var ute och plockade smultron uppe vid grusgropen. Och du bara satte dig där och du bara, men alltså jag måste ta en paus, jag måste ta med benet. Och du tar av din protes. Och så Mio bara, ja, vi måste sätta oss ner, jag måste också ta med benet. Och så börjar han så där, men Mio, du kan inte ta av det benet.
Ja,
jo, men Sonja kan ju, så jag menar, det, han tyckte att det borde han också kunna.
Ja, det är roligt alltså.
Ja, men som barn, de snappar upp, och, alltså de är helt fantastisk.
Ja, nej, alltså mina barn har aldrig skämt ut mig.
Nej.
För det är ju någonting som man tänker att barn säger saker som man inte vill att de ska säga.
Ja, det är väl därför föräldrar försöker dra barnen ifrån dig när du kommer där och de blir nyfiken, vill gärna gå fram och fråga.
Ja, men det roliga är, när jag svarar barnen på deras fråga, vad har hänt? Jag krockade ihop med en bil. Jaha, hur sover du på natten? Jättebra, tack. Och då är de nöjd. Men då har föräldrarna insett att jag svarar på frågor. Då kan jag bli stående en halvtimme. Men barnen har ju börjat draga dem åt ett annat håll. För att de är ju jätteless på bara det här.
De är nöjda, de fick svar på sina frågor.
Ja, men då vill ju föräldrarna veta, hur känns det att gå? Vad händer det? Har det ont?
Så föräldrar kanske borde låta sina barn gå fram och fråga om det. Så att, alltså det...
Ja, fast där kommer ju nästa grej. Och det där är jättesvårt att säga. Ja, men jag tycker man ska gå fram och fråga. Därför att så är det inte. För många av mina vänner tycker att det här är det värsta som finns.
Ja, faktiskt.
Med funktionshinder. För att de får försvara sig eller svara på frågor hela tiden. Och vissa, jag blir, när jag kommer med mina kryckor och ska in genom en dörr. Och jag ser att någon springer 300 meter bort och bara kut allt vad de kan för att öppna min dörr. Då blir jag så glad. Medan vissa känner, tror inte jag kan öppna dörren själv. Vi är så himla olika, vi vet inte hur vi reagerar. Men å andra sidan ser man som jag, när man möter mig, jag har byxbenet avklippt.
Ja.
Det gör jag för att jag tycker om frågor.
Ja.
Så är det ju. Så därför blir det väl att extra många stannar och frågar.
Ja, men och sen tror jag nog man kan se på en person, om man ser en person med ett funktionshinder som verkligen inte vill få ögonkontakt med någon. En sån gång ska man nog kanske inte gå fram och fråga, men du, man ser ju på dig, alltså... Du är glad, tittar barn på dig, då tittar du tillbaka och ler liksom, för du vet att den där ungen har nog en fråga på hjärtat.
Ja, exakt, och jag tycker det är så roligt. Det ger ju mig glädje varje dag. Och sen får jag bearbeta det här hela tiden genom mina föreläsningar och att alla kommer och frågar. Så att jag menar, jag hade ju inte haft en selfie på bilen som jag har.
Nej.
Jag har ju en stor bild på mig själv på min bil.
Du vet, det är svårt att missa dig.
Ja, det började jag med för 7 år sedan när jag föreläste på Bosön. Och Zlatan och hela gänget är i rummet bredvid. Och jag inser att jag har inte en enda marknadsföring.
Nej.
Som mig som föreläsare. Och sen smackar jag upp en hel bild på mig och stålröret och bilen. Och då vill ju inte barnen att jag hämtar dem på skolan såklart.
Det tyckte de var pinsamt.
Ja, och då tänkte jag, det gör inget flingobuss.
Ja, ja, precis.
Så de har fått
passar det inte, så får du ta bussen.
Nej, och jag hade ju inte haft en selfie på bilen och avklippt byxben om det inte var att jag tycker att det är bra liksom.
Nej, precis. Så är det faktiskt.
Det är riktigt roligt.
Ja.
Alltså Evelina, tiden går ju så himla fort varje gång. Nu är det ju redan en halvtimme.
Jaså?
Och vi har ju typ bara tagit några steg. Vi har pratat lite kryckor, utmaningen med kryckorna. Gott. Vi kom tillbaka på dansen. Det är väl typ, och så barns kommentarer, varför jag klipper byxbenet. Det är inte så himla mycket vi hinner på en halvtimme.
Nej, faktiskt inte.
Men vi skulle ju bara lämna sjukhuset.
Ja, och det har vi gjort nu.
Vi har ju faktiskt tagit oss ut därifrån.
Ja.
Fast jag kan längta tillbaks.
Ja, du kan det.
Så fruktansvärt mycket. Alltså, min mamma, hon tänker inte alls så på den tiden. Liksom, för hon har en annan känsla och en annan bild. Men jag har så mycket värme och kärlek i det där sjukhuset. Du vet, Iva, personalen som stryker mig på kinden varje dag. När jag sövdes varje dag nästan 3 veckor för att transplantera hud och allting. Och så stryker de den här kinden. Det är dags att vakna nu, Sonja. Vakna. Alltså man blir såhär... Det är så mycket kärlek och så mycket värme i dem där. Kunde jag ge dem där blommor varje dag på IVA och på sjukhuset och på avdelningar, då hade jag gjort det. Så jag kan längta tillbaks till värmen där. Alltså på sjukhuset.
Ja, men tänk vilket fint jobb de gjorde då. Tänk vilket arbete de gör nu idag.
Ja, med coronan.
Ja, de ska... Jag tycker det är så bra som sagt att företagen i stan här har gjort att man kan swisha slant. Och så åker de och serverar dem mat. För det är väl det sista de ska behöva tänka på. Att stå och laga mat när de kommer hem efter att ha jobbat 12 timmars pass.
Ja. Man kan ju inte tänka, alltså du vet, jag är ju ute och svettas för att jag tar en promenad. Mm. Här ska du stå i
full mundering, alltså det är förkläde, det är munskydd och det är visir. Alltså
man ser ju på TV och man ser i tidningar, men man kan inte fatta.
Man kan inte föreställa sig.
Och ha 12 timmar i den munderingen.
Nej, verkligen inte.
Alltså du vet, vad glad jag är att de finns då.
Ja, verkligen.
Jag hade inte fixat det, för vet du, jag hade tappat benet.
Ja, precis.
På riktigt.
Ja. Nej, så stor eloge de. De gör ett fint jobb dagligen.
Ja, verkligen.
Både för, vad blir det, 11 år sedan nu.
Mm.
Och idag.
Ja. De är världens bästa. Nej, så jag längtar tillbaka till sjukhuset ibland faktiskt.
Det förstår jag.
Mm, jag vill ha egentligen lite semester.
Jag vill ha semester, så nu vill jag lägga sig in på sjukhuset.
Ja, exakt.
Så mina vänner kan komma, jag kan skratta. Bara allt det här tråket runt omkring.
Ja.
Så jag får hoppa ut genom fönstret från källarvåningen.
Ja,
utan fönster.
Ja. Nej, men så är det. Men budskapet då?
Ja, vad är det för budskap du har, eller vi har idag?
Vad tycker du att vi har för budskap idag? Att allting går. Alltså jag tänker på det här med protesen.
Mm.
Att jag tyckte i början, men jag kan inte bli bättre nu. Nu dansar jag.
Mm.
Och du vet, nu går jag med en bricka och inte håller mig i räcket samtidigt som jag går med mat liksom.
Mm.
Shit, jag skvarpar inte över kaffet när jag går. Jag haltar inte.
Mm.
Och så tänker man till slut att nu kan jag inte bli bättre i protesen. Alltså nu kan jag inte. Och så börjar jag springa hinderbanor i skogen. Och så ska man gå så här en smal ribbgång upp. Och så en och en halv meter upp ska du gå på en smal balansgång.
Mm.
Och i början då hade jag en person i varje hand, men jag nötte varenda dag hela sommaren. År 2 så springer den där själv upp och går.
Helt fascinerande.
Alltså just det att man kan så sjukt, alltså jag blir så imponerad. Jag får leva så nära ett handikapp som jag önskar att så många kunde göra. För jag blir så sjukt impad av mig själv.
Mm.
Alltså det är väl det som är grejen. När vissa kommer och blir sårade när någon ger en komplimang. Ja, varför skulle jag inte kunna göra det här?
Mm.
För man kanske har levt med ett handikapp väldigt länge. Jag var 28 år när det händer. När folk kommer till mig och säger, shit, kan du åka snowboard med den där? Jag vet, visst är det coolt?
Mm.
Alltså du vet, när folk kommer och berömmer mig. Men gud, kan du ens gå? Jag bara, jag vet. Visst är det imponerande? Jag blir stolt.
Ja.
Alltså du vet, jag är så sjukt stolt över det. Plus att jag får bekräftelse varenda dag. Shit vad kroppen kan.
Mm.
Alltså vad vi kan göra saker. Jag står på ett stålrör.
Mm.
Och jag kan gå balansgång. Alltså
Eller hur?
Jag tror att det får vara budskapet. Att vi kan så mycket mer än vad vi tror. Med våra förutsättningar såklart.
Mm, absolut.
Men bestäm oss. Sätt det lite högt det där målet.
Höj ribban lite grann.
Vi tar oss dit. Och det är det som är så sjukt. Shit, jag utvecklas varje dag för jag utmanar mig hela tiden.
Bara man utmanar sig själv så kan man mer än man tror.
Och då tror jag ändå att nej, men nu kan det inte, det kan inte bli bättre.
Nej, och så blir det i alla fall bara man ger sig fanken på det.
Ja. Alltså jag kom hem efter min första handikapp här på Bosön. Det var innan jag fick protesen. Jag hade kryckorna, drog till Stockholm och fick så här lära så här tips och tricks av andra amputerade. Liksom. Ta en pall som ben liksom.
Mm.
Och så alla de här sakerna som gjorde att jag kunde köra bågskytte, jag kunde köra massa olika sporter och jag bara kommer hem till mamma och sa det. Alltså fattar du? Jag bara önskar att alla fick vara funktionshindrade.
Mm.
Alltså fattar du? Jag önskar att alla fick ett handikapp.
Mm.
Så kom jag hem till henne.
Mm.
För att jag tycker att det är så jädra coolt vad vi kan.
Mm. Man kan mer än vad man tror.
Kroppen kan så sjukt mycket.
Ja, verkligen. Vi ska berömma våran kropp varje dag.
Vi ska det.
Tacka för att de har orkat med en dag till.
Exakt.
Vårda och ge lite kärlek.
Mm.
Mm.
Men jag älskar i alla fall min kropp.
Ja, jag älskar min också.
Mm, det är bra.
Aha.
Speciellt vänsterbenet, men det har vi ju förstått.
Ja, eller hur?
Igen.
Men nästa avsnitt då, Sonja, vad...
Vad gör vi? Vad vill
vad
vi veta
tar vi upp då?
Ja, nu har vi pratat lite gå. Ganska tidigt efter att jag lärde mig gå så fick jag ju gå tillbaka på jobbet. Då. Efter 2 veckor med protes började jag faktiskt på 25%.
Mm.
Fredag när jag låg inlagd på sjukhuset, när jag hade ryggbedövningen i ryggen och kisspåsen och vakuumpumpen för transplantatet. Jag tror det hade gått en vecka eller någonting efter olyckan.
Mm.
Då ringde Försäkringskassan.
Aha.
Och så sa de hej. Tänkte höra om du åtminstone kan jobba 3 dagar i veckan under den här tiden. Och då tycker jag att vi kan djupdyka i utförsäkringar. Jag har bytt jobb 4 gånger och hamnade där jag är idag. Men jag är tacksam för att jag blev utförsäkrad faktiskt.
Mm. Jag är lite mållös där när de ringer dig på sjukhuset med kissblåsan och ryggbedövning och ställer en sån fråga.
Ja, men så är det. Och det är deras jobb. Vi får aldrig glömma
absolut.
Det. Det kan inte vara jättekul att ta det där
Nej.
Samtalet.
Absolut inte, faktiskt. Det har du alldeles rätt i.
Så det kan vi ta nästa gång, för nu borde jag börja jobba.
Ja.
Ja, men ska vi typ...
Tacka för oss.
Ska vi?
Ja.
Alltså ja, det är faktiskt dags.
Ja.
Alltså jag hoppas det har gett någonting alltså.
Ja, det har gett mig jättemycket.
Mina stapplande steg.
Ja, eller hur?
Ja.
När du fick lära dig att gå för andra gången.
Det gjorde så himla ont.
Ja, det gjorde nog inte lika ont. Ja, fast det vet vi ju inte när du började gå som bebis. Man vet inte om du ramlade och slog i huvudet någonstans.
Ja, nej, det gjorde min son. Han fick ha en sån här jättefull vadderad hjälm för att han alltid ramlade. Och så skrek han att han tuppade av typ.
Ja. Så det var inte kul för han heller att lära sig gå första gången.
Exakt.
Ja, nej, men med det sagt så tackar vi för oss den här gången. Och jag hoppas att ni kommer att lyssna på oss nästa vecka igen.
Och att ljudet har varit bättre än
eller hur?
Tror det.
Ja, vi hoppas på det. Men tack för oss då.
Tack.
Hej.
Tjingeling.